Hallå, hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Så sjukt läspepp med Eva och Ofelia. Och där presenterade jag oss båda.
Ja.
Hej Eva.
Hej, hej Ofelia.
Hej, hej.
Hej. Det var ett tag sedan.
Ja, jag undrade just vad jag har gjort den
vet
senaste
inte,
tiden.
Vet inte, det har inget, inte varit närvarande.
Nej, jag har inget minne av vad jag har gjort heller.
Nej.
Så det var säkert inget viktigt.
Nej.
Men nu är vi här.
Ja.
Och det är det viktigaste.
Ja.
Oj, alltså,
nu räcker det.
Ja, men ja. De var väldigt glada att se oss idag.
Eller hur?
Härligt.
Ja.
Idag är ju lite av en speciell dag för mig.
Mm.
Apropå dagens tema då. För att vi ska ju prata om litteratur såklart. Men vi kommer rikta in oss på mitt favoritland.
Ja.
Nämligen
Frankrike.
Frankrike, oui.
Ja.
Jag har fortfarande lika stort problem med uttalandet. Jag kan fortfarande inte prata mer franska för
nej,
det. Men
nej,
jag är i alla fall pepp.
Ja, jag är också pepp.
Och du
ja,
håller ju på, eller har redan egentligen kanske blivit lite mer av en frankofil. Hur känns det?
Ja. Jo, det känns lite konstigt. Men ja,
nej,
men
jag har läst, jag har läst lite,
ja, precis, nästan. Nej, men jag har läst lite böcker och ja, och som utspelar sig i framförallt Paris.
Mm.
Och det är ja, trevligt.
Ja.
Ja,
man gillar ju Paris.
Ja, och det kanske egentligen startade hos mig med Emily in Paris.
Det var så.
Serien, ja, det mm, tror jag. Ja,
jag tror att Lucas Bravo hjälpte till lite på traven.
Nej, 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 det tror jag inte alls på. Nej, jag tycker med, nej, men det är kul. Ja.
Vad är det du gillar med serien? Det är en Netflix-serie för de som inte
Netflix-serie
vet det.
Det är en Netflix-serie och den fjärde säsongen kommer så
till jul.
Till
jag
jul,
har redan väntat snart ett år.
Ja,
ja.
Ja. Jag har redan bestämt med min syrra att vi ska faktiskt titta på hela. Vi ska titta på ettan och sen liksom hela serien. Ska
så
vi,
att det kommer i rätt stämning liksom.
Ja, ja, tänkte det måste vi. Vad jag gillar med den, alltså, dels är det ju härliga miljöer,
mm,
roliga människor.
Mm.
De här, framförallt de här som då är, vad heter det? Födda i Frankrike, eller vad ska jag säga, mm, som är fransmän.
Äkta fransmän.
Ja, mm, precis. Och framförallt kvinnan som är chef på det här kontoret,
mm,
dit Emily kommer, är ju helt fantastisk. Ja, och kläderna.
Mm.
Kläderna är ju underbara.
Mm.
Så att, ja, men det
är lite too much, passar, men det är det man gillar.
Ja, men det ska ju vara det.
Det ska ju vara.
Ska
ja,
vara
jag håller med
mycket,
dig.
Ja, det är roligt. Så att mm, det var därför. Så att det började väl med det.
Ja.
Ja. Jag är inte riktigt lika inbiten som du. Det kan jag inte påstå. Jag gillar ju fortfarande de engelska hedarna och lite så. Ja.
Mm, ja. Mm. Vi kan inte ta det ur dig.
Nej,
men det kanske vi inte behöver heller.
Nej, nej, precis. Nej, det går inte.
Nej. Ja, och du är pepp och prepp, ser jag. Du har massa
ja,
tips. Det är egentligen
ja,
bara frågan om vem av oss som ska börja.
Jag vet inte. Ska vi börja med klassiker, lite klassiker först? För det verkar som du har inriktat dig på
mm,
lite klassiker.
Lite
grejer,
klassiker, jag säger bara ja, arsenik.
Och gamla spetsar.
Och gamla spetsar. Om man säger arsenik, vet du var jag ska komma någonstans?
Ja,
mm,
vet jag.
Det vet
jag. Jag tror att det är Madame Bovary.
Yes, och du hade så rätt.
Mm.
Gustave Flaubert, och då tänker jag börja med lite klassiker. Delvis för att jag har läst dem och tyckt så mycket om dem. Ja, såklart. Och delvis för att det är klassiker. Så det är liksom ja, två anledningar. Vad jag inte visste faktiskt var att Madame Bovary var hans genombrott då. Gustave Flaubert. Det hade jag inte mm, riktigt koll på. Det hade jag glömt bort. Det har jag säkert läst någon gång på någon litteraturvetenskap. Men den här romanen då handlar om Charles, ska man säga så då? Charles, mm, Charles.
Mm.
Tänker på flygplatsen. Charles de Gaulle. Så
precis,
det borde vara Charles.
Ja.
Som efter ett misslyckat gifte förälskar sig i granngårdens dotter Emma.
Mm.
Och det börjar bra. Han skiljer sig från sin första fru. Ja, det kanske inte var så bra för hans första fru. Men han
nej,
tyckte att det var en bra början. Och så gifter han sig med den här unga, vackra Emma.
Mm.
Men det visar sig att hon är en ganska krävande ung dam. Såväl när det gäller pengar som antal älskare.
Mm.
Så kan det gå. Ja. Den här romanen är från 1856. Och den anses ju av många vara ett mästerverk.
Mm.
Jag håller med. Och handlingen kretsar egentligen liksom kring den här doktorns fru då. Han är doktor själv. Hans fru Emma Bovary. Och hon lever ju liksom ett liv bortom det mesta och har ganska stora visioner om vad hon vill göra och kanske lever lite för mycket i den här tankar om flärd, lyx.
Ja. Mm, mm.
Hon tappade lite skulle man väl kunna säga med moderna måttmätt. För att uttrycka lite modernt.
Men det är väl det att han...
Men han jobbar också väldigt mycket.
Ja, men och sen, jag vet inte om det liksom den här matchningen var så bra kanske, eller?
Nej, vad det verkar ju kanske inte riktigt så.
Han kanske är lite för tråkig.
Han är kanske lite för tråkig. Så hon behöver ju livas upp lite. Så hon börjar liksom leva utöver och bortom sina tillgångar. Och det är väl på något sätt någon form av flykt.
Ja.
Så man kanske inte kan lägga all last på henne. Det tror jag däremot inte. Nej. Den är väl ganska... Jag läste någonstans att de sa att handlingen är ganska simpel. Till och med arketypisk kan man tycka. Mm. Men i alla fall... många anser att storheten här ligger i detaljer och gömda mönster.
Mm.
För Flaubert var en perfektionist. Och han levde alltid efter det rätta ordet.
Tydligen. Det var ju kul för honom.
Jättekul för honom. Och han blev faktiskt åtalad också för den här boken.
Ja, just det. Det blev han.
Ja.
Det är ju skojigt.
Han har liksom sårat tukt och sedlighet. Och åklagaren ansåg att romanen var en hyllning till otroheten. Men han hade en bra försvarsadvokat. Så de övertygade rätten om att det var precis tvärtom. Att det här var en moralisk berättelse.
Ja. Ja.
Varför ska man läsa den här boken då?
Varför? Jag tycker ju att man ska ju läsa den där för att den är... Ja, men alltså den är läsvärd.
Mm.
Ja, den är spännande. Mycket intriger. Kärlek. Eller lust, passion. Är det ju. Och sen så... Ja. Det är ju drama, verkligen.
Mm.
Det är det ju. Och sen tycker jag att man ska läsa den kanske också för... Det finns ju en scen i boken där... Emma och, nu har jag glömt vad han heter, men de åker ju häst och vagn. Alltså de åker ju en sån här droska.
Mm.
Ja. Jag ska inte säga mer, men ja, den är ju ganska typisk.
Franskt.
Ja. Också. Mm. Precis.
Med allt vad det innebär.
Ja.
Jag sa faktiskt igår till alldeles för sent, till klockan 11, höll på med en uppgift med min dotter på att hjälpa henne. Och hon hade... en argumenterande text vi höll på att jobba med.
Mm.
Varför man ska läsa klassiker.
Mm. Spännande. Så
då, ja, men det var ju faktiskt väldigt spännande. Och då pratade vi just om det här med att för att förstå sin samtid behöver man känna till sin historia. Mm. Om de inte hade skrivit saker förr i världen, hur skulle vi kunna få veta vad som hade hänt? Det fanns ingen TikTok, ingen YouTube, ingen dokumenterade saker med film. Man skrev saker och det är det de har lämnat efter till oss. Och då kom vi fram till det här något jätteprätt och uttryck att man kan alltid resa. Men nej, man kan inte resa i tid och rum. Men man kan alltid resa genom text. Snyft. Och sen började jag nästan gråta. Det var så fint. Ja, men det är då vi kan färdas åt alla möjliga håll och kanter. Både bakåt och framåt i tiden och till andra dimensioner.
Mm.
Så det finns ju faktiskt ganska många anledningar till att läsa klassiker. Och det här är en sån. Så det var väl anledning nog.
Ja. Men då kanske jag ska bryta av den allvarsamma och klassikertyngda här med någonting lite...
petit chou, nej.
precis, en baguette eller en petit chou kanske. Ja, det är två böcker av en författare som heter Victoria Brownlee. Den första heter Paris, kärlek, ost. Den andra heter En brioche i ugnen.
Åh, det lät...
Eller hur?
Som att det kan...
Och det här är då charmig feel good. Som verkligen då tar med läsaren till Paris idylliska smågator.
Mm.
Och det är faktiskt en australiensisk författare som har skrivit det här. Och det här, just den första, den här Paris kärlek ost, i hennes debutroman. Ah. Så att, och hon, författaren är också matskribent och redaktör.
Oh.
Ja, precis. Och den andra boken då, En brioche i ugnen, handlar om Ella. Oj, nu, jag vet inte, de borrar lite här. Ja. Ja, som till sist får allting som hon drömmer om. Ett liv i Paris, underbara vänner och pojkvännen Serge. Vars fromagerie kan stilla alla hennes ostiga begär. Det låter lite som Emma Hallberg faktiskt det här.
Ja.
Ja. Ja, till det vill säga, tills hon upptäcker att hon har blivit gravid och allting förändras.
Jag visste att det skulle vara någonting med den där ugnen.
Eller hur, ja. Och det här är då den efterlängtade uppföljaren till den här hyllade Paris kärlekost, som också har översatts till många språk. Och här byter vi romantiska Paris mot idylliska Loire-dalen istället. Mm. Så nu lämnade, i den andra då lämnar hon Paris. Och då självklart fortfarande med massor av ost. Så ska man läsa den här. Med massor med förvecklingar och jättemycket ost då förstås. Okay. Och jag kan ju tänka mig att en hel del vin.
Mm.
Också. Så att ja. Man kanske ska ha lite till hands då. Framförallt ost om man ska läsa de här. Ja.
Det och känns det, så.
Eller hur? Ja.
Usch, jag gissade till lunch. Jag blev ändå hungrig. Lite hungrig.
Men är du lite hungrig? Är du lite sugen på något?
Ja. Typ ost.
Men då kan, och så kan vi väl nämna då Emma Hallbergs böcker om Agneta. Eller Angeta.
Ja.
Ja. Som är helt fantastiska. Men jag menar, de har vi ju pratat om så himla mycket tidigare i den här podden.
Det har vi.
Ja. Så att,
men de tål att nämnas igen.
Ja, vi måste nämna dem. Framförallt nu när man då pratar om ost och vin. Och
det där, går inte annat.
Nej. Så att, ja. Så de två kan jag verkligen rekommendera.
Men, yes, yes.
Ja. Har du något annat spännande?
Mm. Jag råkade gespa. Ja. Det är så grått ute redan. Man blir så himla trött.
Ja.
Jaha. Då tänkte jag hoppa till Guy de Maupassant och Fettpärlan.
Ja.
Den har du säkert också läst.
Jajamän.
Under dina litteraturstudier.
Ja.
Ja, denna människa var då född 5 augusti 1850.
Mm.
Och då byggdes faktiskt huset jag bor i.
Jaha.
Ja, kom jag på.
Ja, vad trevligt.
Ja, det kan man tycka. Inte på vintern, men det är ett fint hus. Det här är alltså berättelsen om Fettpärlan. Och det har, den har kallats för en av världens bästa noveller.
Ja,
den har blivit filmatiserad otaliga gånger.
Mm.
I vitt skilda tappningar.
Mm.
Och efter Me Too så hade den liksom fått ett uppsving igen och blivit ytterligare aktuell.
Just det.
Mm. Det är ju nämligen så att huvudpersonen här, Fettpärlan, är prostituerad.
Mm.
Och hon hamnar i samma vagn, i en diligens, tillsammans med ytterligare personer som är mer respektabla, man får säga så. Som det ansågs i alla fall då, på den tiden.
Jag förstår. Jag förstår.
Och de rynkar ju såklart på näsan åt henne, för det verkar som att alla vet vilket yrke Fettpärlan har. Så det är ingen hemlighet.
Nej.
Och färden går genom ett ihållande snöoväder med tysk-franska kriget 1870 som omgivande ram och oroande bakgrund. Mm. Och de här respektabla personerna i kupén, de uttrycker med blickar och små diskreta men ändå bitska kommentarer liksom. Att de egentligen borde ha sagt åt Fettpärlan att hon inte skulle få åka med dem i den här fina vagnen. Hon platsar ju liksom inte deras sällskap på något sätt. Men de anar inte då vad som strax ska ske. Någonting som kommer att ändra deras liv fullkomligt. För hela sällskapet handlar i en knepig situation. Och det finns, kommer det fram, bara en person som kan rädda dem ur den här knipan.
Mm.
Och till det ska ju tilläggas att för att vinna respekt så har ju Fettpärlan bjudit på mat. Och hon har liksom visat att hon också har moral och att hon är en respektabel person. Mm. Och i det här sällskapet har man liksom börjat acceptera Fettpärlan lite mer som person.
Mm.
Men nu när de står inför det här kniviga beslutet så finns det kanske bara en sak och en person som kan rädda dem.
Mm.
Och vem är det som ska offra sig då? anser man i det här sällskapet. Ja. Vem är det som ska bjuda ut sig ännu en gång?
Vem är
och
det?
Och vem, ja, den här respekten, var tog den vägen?
Vem är det?
Vem är det? Mm. Och den är ju verkligen aktuell idag också.
Jo ja, alltid.
Mm. Alltid, alltid, alltid. Den här novellen publicerades, sa jag det? Nej, det sa jag inte. Jag sa när han var född. Men den publicerades också 1880. Och det här var också Maupassants stora genombrott. Och han blev liksom hela Frankrikes gunstling då han var 30 år. Nej, nu ska vi se. Ja, men han dog också av syfilis hur som helst. 13 år senare efter att han hade gett ut det här.
Usch,
ja. Men då hade han alltså författat närmare 300 noveller, 6 romaner och hundratalet essäer och tidningsartiklar. Kanske mer än vissa hinner med under en hel livstid.
Ja, verkligen.
Så han är ju verkligen Frankrikes genom tiderna främste novellförfattare.
Just det.
Så man kan läsa fler saker av honom. Det här var egentligen bara ett exempel.
Ja, precis. Absolut.
Vad tyckte du om Fettpällan då?
Jo, men det var ganska länge sedan jag läste den faktiskt. Men ja, jag tyckte att den var intressant, absolut.
Hur vår syn på saker och ting kan förändras och våra fördomar och det där tror jag, det var jag och min dotter också inne på igår, det här med klassiker, att det spelar egentligen ingen roll om de skrevs för 300 år sedan, 1000 år sedan, de här känslan.
Ja.
Vi kanske inte upplever samma sak i samma typ av miljö, men människors känslor, längtan, kärlek, sårbarhet, girighet, det är ju någonting som
men det är väl det som är, liksom, är en klassiker också, just det här att det är allmängiltigt, att man fortfarande kan liksom hitta saker i.
Vi kan relatera.
Den litteraturen, ja, precis. Ja. Absolut.
Det skrev vi också, det var det vi kom fram till. Så det var ju bra.
Ja, bra. Det var ju bra.
Det var bra.
Eller hur? Ja, men då vill jag berätta om en bok som heter Paris kommer alltid att finnas kvar.
Det kommer det.
Ja, av Britt Varg. Det är en spänningsroman i fransk och värmländsk miljö. Och en bok om passionerad längtan och skuld. Det brukar ju ibland följa så att om att bryta sig loss och våga ta steget. Om rasism och fördomar och om 70-tal. Det handlar om Anna som är nybliven pensionär. Lite vilsen i sitt nya liv. Som före detta fransklärare i Arvika. Och så vad gör man då när man äntligen slipper rätta franskprov? Jo, hon har älskat Paris sedan tonåren och reser nu dit med sin dotterdotter. Som kämpar med sitt gymnasiearbete om Montmartre. Ja. Och då kunde kanske Anna passa på att återknyta lite bekantskaper med sitt förflutna. Och det finns ju en kärlek då som aldrig blev av. Dessutom. Och ja, alltså hon har ju då, Anna har ju då liksom tågluffat under 70-talet. Ja, när många gjorde det. Och det här är också då en spännande detektivresa och som tar oss med till vingårdar i Montmartre och vad heter det? Gaulois, doftande Paris-kvarter. Alltså, ja. När en mormor söker det förgångna.
Så det här var liksom innan vägglösen kom.
Kanske. Och vi uppfylls då av kärleken till två städer faktiskt. Paris och Arvika. Och så knyts det här på ihop på ett spännande sätt. Så att den kan jag absolut rekommendera.
Jag
gör det. Ja, vi kanske ska vi prata om egentligen de här boken som är upprinnelsen faktiskt till.
Ja, det kan vi det här
poddavsnittet. Och det är ju faktiskt Under stjärnorna i Paris av Carolina Schützer.
Yes.
Som vi har pratat med, träffat och ska också podda med så småningom. Hon är lite upptagen nu för att hon har precis släppt bok nummer 2 i den här serien som heter Snöfall över Paris. Så att,
bara titeln är
Det är fantastiska omslag och
ja, det är liksom van Gogh-igt,
en väldigt underhållande och härlig bok som handlar om, har tv-reportern Sofia som, i, som är som huvudperson.
Mm.
Och sen så får vi följa henne. Ja, det blir, hon bor ju i Stockholm, men det går inte så himla bra för henne. Utan det händer en massa saker i hennes liv. Och sen så får hon ju då, det är väl Sofias älskade mormor som dör. Och då lämnar hon efter sig en förfallen bar i Paris. Till Sofia.
Det där, jag önskar att det hade hänt mig.
Eller hur?
Ja, jag vill också ha en förfallen bar i Paris.
Och precis, Alba. Och där träffar hon då en man också. Som sagt, men då, nu då precis så kommer också en snöfall över Paris.
Ja.
Men, och där är det då, livet i Paris blir inte så lugnt som den före detta tv-reportern Sofia hoppas på.
Mhm.
En okänd släkting dyker upp i den nyrenoverade baren på Rue Notre-Dame de Champs. Och mörka hemligheter från det förflutna nystas upp. Det låter jättespännande.
Det ska alltid vara trubbel i paradiset.
Eller hur? Ja. Hemligheter som hotar att krossa tillvaron på Le Loulou. Heter den något? Pipitititi. Ja.
Och Lulu,
eller Lulu, ja. Och mitt uppe i allt det här läskiga och det händer saker så laddar personalen för en magisk jul på Lulu. Fylld av champagne förstås, skaldjur och ostar.
Yay!
Frågan är om det då går att fly från det här förflutna eller om Sofia och Tristan måste konfrontera sina demoner för att kunna leva fullt ut. Da, da, da. Da, da, da. Ja.
Mm.
Så att det här ser vi verkligen fram emot.
Nästan lite för mycket.
Ja, ja, det börjar bli lite läskigt faktiskt.
Ja.
Eller hur? Ja. Så yes. Att, så det här poddavsnittet är fullt av fantastiska boktips om Paris och Frankrike.
Oui.
Oui, mais oui.
D'accord. Ja.
Ja. När vi slutar sen får vi säga au revoir.
Just det, au revoir. L'addition, s'il vous plaît. Ska se till det. Okej, då drar jag min sista lilla klassiker här. Och nu ska jag köra lite François Rabelais. Och grejen är så här att det här var lite roligt, för jag kommer ihåg att jag fick en uppgift att skriva om honom när jag pluggade litteraturvetenskap. Och jag tänkte, gud vad tråkigt, varför skulle jag få den här hopplöst.
Mm.
Och han tillhör ju vad man kallar för det då grotesken. Så att han, vad kan man kalla det för? Lite sådär lågkomiskt område, eller man ska uttrycka det.
Mm.
Det är burleskt, det är farsartat och det är absurt. Jag kommer ihåg att när jag började skriva så tyckte jag verkligen att det var pest. Jag tyckte han var astråkig, jag tyckte han skrev trist. Och sen på slutet till min stora irritation så satt jag och skrattade när jag läste det och tyckte att det var jättekul.
Mm.
Och jag blev ju så fly förbannad. För det var inte alls det jag ville.
Nej.
Så det här är ju väldigt karaktäristiskt då för det här groteska. Det var kul. Så att det är nästan så att jag kände att jag skulle behöva läsa någonting av honom igen nu. Bara för att liksom minnas lite om det hela. Har du läst någonting av honom?
Jo, men det har jag gjort. Jag kommer bara inte ihåg vad just nu. Jag står lite still här uppe.
Ja, det gör ju det.
Ja.
Så att jag tänkte mest att det var mer en lite så här reflektion.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad de verken jag hade läst hette.
Nej.
Men jag har kvar arbetet hemma i en låda.
Ja.
Det vore kul att läsa det igen. Se. Det var tre författare jag tog upp då. Franska författare som tillhörde.
Spännande.
Så det var bara en liten sån. Men när jag ändå är farten så kan jag ta upp någonting modernt. För nu kände jag mig inte mossig. Jag är väldigt klassiskt så. Men
lite mossig.
Jag är lite mossig. Det är 40-talisten i mig som talar. Du och jag pratade ju lite om förut. Om bokomslag.
Just det.
Med Eiffeltornet i bakgrunden.
Just det.
Och gärna någon kvinna som är vänd. Från oss, så man ser bara ryggtavlan.
Mm.
Och gärna någon kappa eller liknande i rött. Där skulle vi ta upp.
Just det.
Och nu har jag en sån framför mig.
Mm.
Sömmerskans gåva av Fiona Valpy, kanske. Det är i alla fall Paris, såklart. Nu poppade upp en ruta här på min skärm. Så. Ja, Paris 1940 är det precis. Huvudstaden är ockuperad av nazisterna. Och tre unga sömmerskor bär på stora hemligheter.
Oj.
Mirielle är med i motståndsrörelsen. Claire har blivit förförd av en tysk officer.
Oj.
Och Vivians hemlighet är större än vad någon någonsin kan ana.
Oj, oj, oj.
Ja.
Mycket hemligheter.
Mm. Alla tre ställs inför omöjliga val. Är deras band så starka att de kan överleva mänsklighetens mörkaste tid?
Mm.
Många år senare så reser hur som helst Claires barnbarn Harriet till Paris för att söka sina rötter. Och där upptäcker hon sin familjs mörka öde och dramatiska historia.
Mm. Härligt.
Kan det vara något?
Det kan vara något, absolut. Mm. Ja, ska jag... Kanske jag ska... kontra lite här då, med en storslagen familjesaga om kultur, hemligheter och drömmar i 70-talets Paris och Indien.
Mm-hmm. Kombination Arvika, Paris och nu Indien.
Ja, nu Indien.
Paris, ja. Ja. Många kombinationer med
ursäkta.
Paris.
Parfymören i Paris.
Y.
Av, nu ska vi se, Alka Joshi.
Mm.
Det måste du.
Känner jag
ja,
igen.
Det gör du.
Varför
absolut. Det? Därför att hennes debutroman är Henna konstnären.
Åh oh, nej, det är och, den jag ska läsa och aldrig ja, läsa.
Just oh, det, andra delen i trilogin är Den rosa stadens hemligheter.
Ja, men det åh, oh, jag vill ha
och det
dem.
Här är då tredje delen.
Åh oh, nej, ja, det har kommit en tredje del och jag har inte läst första.
Parfymören i Paris. Nej. Året är 1974. Rada bor numera i Paris med sin man Pierre och deras två döttrar. Hon sörjer fortfarande sonen som hon adopterade bort när hon själv bara var ett barn. Men hon älskar att vara mamma till sina döttrar förstås. Och sen har hon äntligen funnit sin passion. Vet du vad det är?
Baka croissanger, nej, ingen
nej.
Aning.
Dofternas sensoriska värld. Ni är parfymör.
Ja, just det, förlåt, nu tänkte jag.
Nej, ja, hon älskar sitt arbete även om hennes hängivenhet i allt högre grad är en källa till konflikt med hennes franske make. Så att, ja, men hon kommer liksom, hon accepterar ett uppdrag som kräver att hon reser då tillbaka till Indien. Och hon ska spåra upp sällsynta ingredienser och som ska göra hennes parfym till något alldeles enastående. Så att det här, man får då följa med parfymören också. Och alltså ett underbart porträtt av en kvinna som lever upp till sin fulla potential. Det här är, det är någon som, det är någon som säger det. Kate Quinn, författare, säger att det här är Alka Joshis bästa bok hittills.
Nej.
Jo. Så nu måste, och sen är det lite roligt också, det här, hennes debutroman, Henna konstnären, toppade listorna i USA och valdes ut av Reese Witherspoons bokklubb.
Reese Witherspoon.
Ja, och nu filmatiseras den för Netflix med Freida Pinto i huvudrollen.
Hon är så vacker. Hon är så, du har ju sett den här Slumdog Millionaire, eller hur? Ja, I loved it. Så är det sant?
Ja, jo,
men då måste jag hinna läsa boken fort som attan, för jag eller kommer ju vilja se det där på Netflix också. Ja. Jag vill ju inte börja med en serie.
Nej.
Men de höll på att spela in den nu, sa du?
Ja,
ja, men vad bra, då hinner jag ju säkert läsa.
Har du några fler, eller ska jag köra?
Jag kan eventuellt ha en till. Jag tyckte nämligen så mycket om titeln på den här boken. Den gråtande violinisten. Har du hört om den?
Vem är det som har skrivit
Veronica
den?
Veronica Sjöstrand.
Ja, nej, jag har nog inte läst den. Nej.
Den hade liksom en lite rolig, jag ska visa det, oväntad framsida ändå, tyckte jag.
Okej. Okay. Ja, men den känner jag igen.
Det gör det?
Ja, ja. Är det en deckare eller?
Ja, alltså lite så.
Lite spänning.
Lite dödskallar och lite violer.
Mm.
Fioler kanske.
Fioler.
Violiner. Violiner men fioler. Nej, den är dock violettboken.
Ja. Oj, nu blev den liten. Nu kom.
Ja, vad gulligt. Jag tror att du hade något annat i åtanke. Jag tyckte så att du hade onda tankar.
Ja, det, ja, precis. Mm.
Mm. Ja, du försökte. Ja, där.
Det var den jag tänkte.
Ja, jag visste det, men chi fick du.
Jajamän.
Och det här är en deckarserie om konstexperten Stella Rodin. Och den här gången har en hyllad violinist och världsstjärna vid namn Angela Jin hittas mördad i Paris. I hennes hem så finner man även hennes Stradivarius som har slagits i små bitar. Och samtidigt så försvinner också Angelas syster Sofie spårlöst. Och den franska polisen gör allt för att hitta gärningsmännen i tid. Stella Rodin kallas till Paris för att utreda brottet åt försäkringsbolaget. Och inser att allt inte är vad det synes vara.
Just det.
Och under tiden så råder det kaos hos familjen Rodin i Stockholm. Där Stellas far har gått bort. Och så är det också här familjehemligheter som uppdagas.
Det är mycket familjehemligheter alltså.
Jag gick och tänkte att jag önskade att vi hade familjehemligheter i min familj. Och jag tänkte, gud vad vi är tråkiga som inte har den minsta lilla familjehemlighet. Det det är Brumma, det är min son som ringer. Nej, men så tänkte jag såhär, gud vad trist. Vi har ingen såhär hund begraven, vad jag vet. Inga lik i garderoben. Ja, men det är ju väldigt odramatiskt. Men så en dag kom det fram. Att min mamma hade en hemlig halvbror. Var inte det lite spännande?
Det fick jag veta. Det är ju familjehemlighet.
Ja, det var ju familjehemlighet. Nu är alla i graven, så nu är det ingen som... Jag, liksom, det är bra att jag forskade vidare där. Men hon hade i alla fall en halvbror som var äldre då.
Okej.
Och honom hörde inte jag talas om förrän jag fyllde 21. Det var lite spännande.
Det är spännande.
Alltså jag var närmare.
Så du har någon familjehemlighet i
alla fall? Jag vet inte. Jag blev ändå lite glad. För det kändes ändå som att även i min familj hände även något spännande. Även jag. Lite den känslan.
Precis.
Men så har det kanske inte gett mig så där jättemycket efter det. Men det var ändå lite sådär, wow.
Vi fortsätter med Paris. 30 dagar i Paris av Veronica Henry. Veronica Henry är en av mina favvisar. Jag gillar verkligen hennes sätt att skriva och hennes böcker. Det är ju lite feelgoodigt. Och det handlar om att Juliette för många år sedan lämnade en bit av sitt hjärta i Paris.
Åh, vad jobbigt.
Ja, och nu när barnen har flyttat hemifrån och maken så hennes förhållande har dött. Tråkigt. Bestämmer hon sig för att åka tillbaka. Sagt och gjort. Hon sätter på sig sitt bästa läppstift, förstås.
Bokar
en mysig liten lägenhet nära Notre Dame. Och tar första bästa tåg från London. Jag vet inte om jag hade klarat det. Om jag hade åkt till London, hade jag klarat att åka vidare? Ja, det vet jag inte.
Du hade fastnat i London. På, vad heter det?
Ja, just det. Ja, precis. Är det Harrods eller? Väl framme i Frankrike så översköljs hon av minnen förstås. Välfyllda kaféer.
Dessa minnen.
Billigt vin i barer med tända ljus. Och en vacker man med glittrande ögon.
Oj då.
Det är väl så man ser Paris, eller?
Ja, det är därför man vill ha allt som har med Paris.
Men Juliet har hållit en hemlighet i över 2 decennier.
Men jobbigt.
Hemlighet, familjehemlighet.
Ja, familjehemlighet.
Och hon inser att hon aldrig kommer kunna fokusera på framtiden om hon först inte blir klar med sitt förflutna. Så är det ju ofta faktiskt. Man måste ju ta tag i saker.
Ja,
men
ta visionen.
Kan 30 dagar i Paris förändra hennes liv? Det är den stora frågan.
Det tror jag.
Ja, kanske. Men det här är alltså en ljuvlig, eskapistisk feelgood-roman om att möta sitt gamla jag och att försonas. Bling, blong. Det är jätte... Mysigt.
Nej, men jag tänker att mycket saker kan ju händas på kort tid. Och nu talar jag av egen erfarenhet. 5 dagar i Colombia behövde jag förändra hela mitt liv. Jag menar, 30 dagar i Paris, det kan ju knappast vara en omöjlighet.
Nej.
Jag tror på det.
Det är säkert jättespännande.
Jag tror att det blir jättespännande. Familjehemligheter älskar vi.
Ja, det gör vi.
Och ostar.
Sen har jag en annan bok som heter Agnes, Louise och Paris. Heter den. Agnes Louise Paris av men Johanna Ranes. Hon är läkare och författare och är bosatt i Stockholm. Det här är hennes första bok. En roman för alla som älskar bitterljuva historier. Som ja, Jojo Moyes. Och det livsbejakande i Emma Hambergs Agneta-serie. Där kommer hon igen, där kommer hon igen. Det här är en gripande roman om kärlek, resedrömmar och en hemlighet som föräldrar allt. Det är mycket hemligheter här. Det handlar om ortopeden Agnes. Hon är väldigt skicklig på att gipsa brutna ben och sy ihop andra människors sår. Men hennes egna sorger...
Jag tänker säga, hon kan inte laga sitt eget hjärta.
Nej, ja. Är inte lika väl omhändertagna. Ja, ja, så är det.
Ja.
Ja, och redan vid första mötet så lyckas hon då förelämpa den nyinflyttade läkaren Louis. Usta. Som har börjat arbeta på Söderberga lasarett.
Det var klantigt av henne.
Ja, eller hur? Och sen, ja... Du förstår ju vad som kommer att hända lite mellan de här två.
Ingen aning.
Nej, nej. Och hon faller ju liksom. De inser ganska snart att de inte bara delar en kärlek till körsbärsglass. Utan också till Paris. Staden är deras minnen och drömmar.
Mm. Mm.
Och hon, Agnes, faller då för Louis. Men Louis har inte allt. Liksom berättat allt, vad som ligger bakom hans livsfilosofi och bär på en hemlighet. Och någonting som är väldigt speciellt med den här boken, mm-hmm. för att den heter ju Agnes Louis Paris. Men man kommer, ja, jag ska inte avslöja det, men det, nej.
Man kommer aldrig till Paris. Ja, nej, jag säger inget. Jag har inte läst den.
Nej,
jag har ingen aning. Ja. Jag bara svamlar.
Och jag har ju pratat här nu om ganska många, ja, åt lite feelgood-hållet. Det här är väldigt, alltså man berörs på djupet av den här berättelsen. Och jag grät faktiskt när jag läste boken.
Så pass.
Ja, så att den är inte så... Den är väldigt varm och känslosam och rörande. Men inte så feelgoodig kan man inte säga. Utan nej. Det är en relationsroman.
Men det behöver ju inte alltid vara det.
Nej, det tycker jag absolut inte heller.
Alltså jag har ju glömt en sak, Eva.
Ja.
Det här är ju en skam.
Vad har du glömt nu?
Alltså, jag säger det bara för... Nu måste jag bara säga den här Gustav och Eiffel och kärleken i Stockholm. För jag har tjatat om den så mycket. Men det tillhör ändå Paris. Och jag tycker fortfarande att alla ska läsa den.
Ja.
Men det var inte det jag skulle säga. Det var bara en liten... Jag har ju glömt bort Joanne Harris. Hon har ju varit min superidol i flera år.
Uh-huh.
Nu har hon inte varit det på ett tag. För jag hade faktiskt glömt bort henne helt dåligt. Men det går ju inte
att... Choklad.
Ja, men man kan ju inte prata Frankrike ändå utan att nämna den, tycker
nej,
jag.
Nej.
Jag behöver inte prata mer om det heller egentligen sådär. Men hon har ju smultron-tjuven som kommer efter det. Jag älskar den här, det är Lollipop Shoes, karamellskorna.
Just det.
Som också kommer, den läste du också väl?
Ja, jag tror att jag
den tyckte jag var så sjukt bra.
Ja, ja.
Slutet var rafflande.
Choklad är ju fantastiskt.
Choklad! Ja.
Och filmen.
Ja.
Alltså den är ju helt oemotståndlig. Jo,
det var på sin topp.
Ja.
I snygghet.
Mycket.
En parentes som dock är ganska viktig.
Ja, ja. Men hon är ju så...
Hon är så...
Vad heter hon?
Juliette Binoche.
Ja, precis. Hon är ju helt magisk.
Hon är magisk som Vivienne.
Ja, absolut.
Och den... Flera böcker av henne har jag tyckt om.
Ja.
Joan Harris. Joan Harris. Yes, alla utspelar sig inte i Frankrike, men fler utspelar sig i Frankrike. Och den här Doft av apelsin är väl också i Frankrike.
Just det. Just
den har jag också tyckt supermycket om.
Uh-huh.
Jag är på att glömma henne.
Ja, usch. Nej,
när men kom det hon får man inte göra. Senast?
Oj, jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej, jag har glömt att följa henne, men jag läste liksom slaviskt allt hon skrev under en period.
Men jag kanske, ska jag avsluta med att säga någonting... ska vi se, om något en
vettigt.
Bok.
Nej,
nej. Jag kan inte säga något vettigt. Grannar i döden.
Oj.
Lucy Foley.
Jaha.
Och som handlar om en rik societetskvinna, en alkoholist,
oj,
en vilsen tonåring och en kvinna på bristningsgränsen.
Oh.
Alla är de grannar. Men bara en av dem är en mördare. Nu kommer spänning här, så.
Ja, det låter så.
Ja, Jess lämnar London i behov av en nystart. Hennes halvbror Ben lät knappast Alltså, ja, han lät knappast överlycklig, så skulle jag säga.
Ja.
När hon ringde och frågade om hon fick tillbringa några nätter på soffan i hans lägenhet.
Mm-hmm.
Men han sa inte nej. Det var ju tur. Så när Jess anländer till det vackra huset i Paris slås hon av hur stor och pampig hennes brors lägenhet är. Men själv är han spårlöst försvunnen. Så Jess börjar söka i spåren efter sin halvbrors försvinnande och lär samtidigt känna de andra hyresgästerna i huset. Det är en eklektisk samling människor och alla verkar de dölja något, förstås.
Mm-hmm.
Och Jess börjar känna sig iakttagen. Mm. Någon vill henne illa.
Just det.
Den här grannar i döden är en stämningsfull bladvändare av brittiska Lucy Foley, som kallats vår tids Agatha Christie.
Ah.
Jag måste ju smyga in lite England här.
Ah, ja, det var så. Jag gick på det, jag köpte det direkt. För jag gillar Agatha Christie väldigt mycket också.
Ja. Hennes spänningsromaner, Nyårsfesten och Bröllopsfesten har blivit kritiker och läsarfavorit i Sverige. Jättebra.
Mm.
Och i många andra länder runt om i världen. Så att vi kommer att sluta lite med en spänning.
Ja. Deckar,
ja. Thriller kanske mer.
Mm.
Ja. Eller hur? Visst är det häftigt?
Det är faktiskt häftigt.
Ja, det är inte så ofta förekommande kanske.
Nej.
Men, ja.
Men det som var lite jobbigt med det här avsnittet som vanligt tycker jag att jag har redan ett jättestort boktorn.
Ja. Eller hur?
Ja,
det blir bara större och större.
Ja, men det blir så jobbigt. Pratade om klassiken hade jag ju redan läst.
Ja,
men nya... De är sugen på, och jag har ju gått och tummat på en av de här böckerna med den här röda kappan i Eiffeltornet 100 gånger, men jag hinner liksom aldrig med den riktigt.
Nej, nej.
Och nu håller jag på att läsa Lisa Dos Santos, så nu är det någonting helt annat, och sen vill jag ju läsa...
Hon är Augustpris nominerad.
I know.
Mm.
Och sen så efter det så, nej men det var en massa annat, fullt upp.
Ja, precis. Vi kanske ska... Jag tycker ju att det var jättesynd när det gäller fakta delen att inte Kerstin Ekmans Min bokvärld kom med. Det tycker jag är lite tråkigt. Men ja, annars så vet jag inte.
Du får nominera henne själv.
Ja, jag nominerar henne.
Härmed nominerar Eva Kerstin
Ekman. Ekman, alltid.
Mm, alltid.
Alltid, men det är väl det hon har ju fått förut. Så. Ja, men... Kanske sista augustpriset eller något.
Ja, who knows. Men Lisa, det var lite kul där. Ja, och sen så hade vi ju, jag ser alltid fel, jäkla karar, var det så? Jäkla män, jävlar,
klar, eller jäkla jävlar. Kar eller jävla kar, jag kommer inte ihåg. Ja, Valden, ja.
Ja.
Andrew Walden, ja.
Så den är också på listan.
Lena Anderssons hörde jag. Vi hade ju deckar, eller spänningsdeckarkväll i Rotebro i onsdags.
En succé kan du väl lägga till också.
Ja,
det inte
absolut.
Så
ja, absolut succé.
Det ska outas.
Med Kristoffer Karlsson och Niklas Turner Olofsson.
Mm.
Supertrevlig kväll. Men då, varför kom jag på det nu då? Vad sa du för någonting?
Det var någonting om någon nomineringar eller med...
Jo, han pratade, för jag har inte läst, hon har läst Lena Anderssons, men Kristoffer Karlsson sa att den är briljant.
Husch.
I sin formulering. Hon är riktigt... Men hon är riktigt duktig på att skriva.
Vass.
Ja, hon är väldigt vass. Ja. Mm. Just det här att berätta om sin samtid.
Ja.
Mm.
Coolt.
Ja, om man nu bortser från havregrynen kanske.
Ja.
Ja. Yes! Dessa
havregryn.
Ja.
Men nästa gång ska vi ge en liten heads up här vad som ska hända.
Ja, precis. Då ska vi, nästa gång vi hörs av, så ska vi prata med en författare som heter Jessica Devert.
Mm.
Som bor i Göteborg.
Henne fångade vi upp på Feel Good lördagen där. Festivalen.
Ja, precis. Vi raggade upp henne lite där. Mm. Hon har skrivit en bok som heter En av fyra.
Mm.
Som är en väldigt spännande och viktig bok som handlar om. Det handlar ju om att en av fyra kvinnor blir misshandlad eller fysiskt eller psykiskt.
Men det är så svårt att ta
en
in.
En av fyra. Ja.
För om det är en av fyra kvinnor så måste det också vara en av fyra män.
Ja, kanske. Ja.
Kan man tänka då? Eller? Ja.
Så det ska bli väldigt spännande att prata med henne.
Mm. Så vi har ju läst boken, ja, såklart.
Absolut.
Yes. Mm. Och jag ser verkligen fram emot det här samtalet med henne. Och boken rekommenderar jag redan nu.
Ja, ja.
För alla som inte
och gången efter det ska vi faktiskt prata med Sofia Jumén.
Ja.
Som har Facebookgruppen Feel Good Fredag.
Jupp.
Ska vi prata om henne. Hon är också skrivarcoach och gör väldigt mycket saker.
Ja.
Och ja, hur hinner hon? Det är väl en av mina frågor.
Ja.
Ja,
den skulle fantastiskt ställa.
Ja. Den här Figurfredagruppen, alltså, den börjar närmast 10 000 medlemmar.
Mm.
Så det är ingen liten grupp.
Nej.
Nej. Så att, ja.
Cool.
Så det är väl det som ligger framåt. Och sen ska vi väl ha en liten julavslutning kanske eller något.
Ja.
Skojigt.
Det brukar något.
Det vi dricker glögg och.
Ja, det måste vi göra.
Pratar om vad vi ska läsa i jul och så.
Ja.
Ja.
Har du fyllt i ledighets... Jag måste kolla.
Nej, jag har inte gjort det.
Ja, så att du hinner, ja, så att du har bokat lite dagar att läsa också.
Eller hur? Så att det måste man göra.
Mm.
Ja.
En påminnelse bara till, jajamän, mig själv också.
Ja,
ja, så det sagt, var väl det då.
Ja, och glöm inte nu att gå in och lyssna på våra tidigare poddavsnitt också. Två jättefina poddavsnitt från bokmässan med författarna Birgitta Bergin.
Yes.
Och författaren Marcus Jarl från Vadstena.
Just det.
Ja, men så att, ja, men vi hörs
mycket
igen.
Mycket trevligt är i våran pipeline, yeah, yeah, och mycket, yeah, trevligt, yeah, har hänt bakåt. Så man kan ju,
ja, ja, precis. Vi har ju jättemånga avsnitt, så har ni inte lyssnat på alla så
gör det. Kör, vi har hårt. Många eminenta författare som har gästat vår studio.
Yes, verkligen. Ja.
Men då rundar vi av då.
Ja. Sköt om er där ute.
Ja. Och vad skulle vi säga nu då? Au revoir.
Ja, au revoir. På återseende eller på återhörande kanske.
Ja.
Ja.
Yes, sköt om er. Ha det bra. Hej.
Hej. Hej.